Vill du ha den där eller?
Ja, ska jag ta den? Nej. Mm. Ja, men eller, vad säger du?
Hallå Magnus.
Du kan prata mycket hur du vill.
Får göra hur du vill då. Det är lite friare att röra dig och se om du har den. Men, ja. Ja, nu är det dags hörni. Varmt välkomna ska ni vara allesammans. Roligt att se lite nya ansikten också. Och vi säger särskilt varmt välkommen till Stojan. Roligt att du ville komma till oss. Vi ser fram emot att få vara tillsammans idag och få vara inför Herren idag. Ja, jag tar väl det här praktiska först här. Lite pålysningar ska vi ha då. Och vi har bön på torsdag. Nu blev jag lite förvirrad. Var det något annat? Eller? Vi tar det sen då. Jag återkommer om det då. Mm. Och söndag klockan 16 möte här igen som vanligt. Och tisdag klockan 18 bibelstudier här uppe i styrelserummet om inget annat. Och det är Colin Hurst som håller i bibelstudierna. Ni är varmt välkomna. Jag ska ta och be sen att församlingen, att jag får en stund, för jag har en information bara som jag ska ge. Men det kan vi ta kanske emellan mötena här väldigt kort. Vi har fika mellan mötena, eller innan 16-mötet här ute. Och efter kvällsmötet så serverar vi jättegod korv. Peter Westberg serverar god korv. Ekelunds korv. Ja, den är god. Så vet ni det efter, kan vi säga, kvällsmötet då. Och då ska vi gå ut och äta omedelbart, har vi fått förhållningsorder om. Inte prata, utan vi kan prata när vi har fått korven. Var det så eller? Ja, okej. Okay. Ja. Vill du veta mer om oss och vill du veta kalendern, vad det står där, så kan du gå in på vår hemsida. freechurch.se heter den. freechurch.se. Och så har vi lite info där också. Och där kan du alltid gå in om du vill veta när vi har våra sammankomster. Jag ska bara läsa ett ord här innan vi får kanske någon sång. Och innan vi släpper på Stojan här. Jag vill läsa ifrån Petrus andra brev. Och det är ju så att i den här lilla skaran, den här lilla församlingen, så vill vi av hela hjärtat stå på Guds ord. Och vi vill av hela hjärtat följa Jesus. Och så långt det kommer an på oss då, så vill vi alltid pröva mot skriften, vad det står där. Och skrift tolkar ju skrift. Och vi vill att det ska vara sant och rent och äkta Guds ord som förkunnas. Även om vi alla är människor så kan det bli fel ibland. Men det är i alla fall det som vi känner att vi vill slå vakt om Guds ord. För att i många sammanhang idag så har man minskat ner på ordet. Och kanske på bönen också. Och vi tycker att det är väldigt viktigt att vi återgår till de urgamla stigarna så att vi får återigen se vad ordet talar. Och det är ju en Guds gåva till oss, detta underbara ordet. Och Guds ord slår aldrig fel och Guds ord går i fullbordan. Och vi har uppenbarelsen i ordet. Nu ska jag läsa från Petrus andra brev, det första kapitlet och vers 16, några verser. 1 och 16 i Petrus andra brev. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud Fadern ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten. Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Jag tycker så mycket om det. Det är fadern som talar. Han säger, denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Det är kring sonen allting centreras. Det är kring sonen som vi ska samlas, och vi samlas här idag i Jesu namn. Därför att det är Jesus det handlar om. För det står att hos ingen annan finns det frälsning. I inget annat namn kan man bli frälst. Därför är det så viktigt att vi aldrig skymmer sikten för Jesus. Vi kan läsa ett par verser till. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget, säger Petrus. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det, som till ett ljus som lyser på en mörk plats. Visst är det underbart? Ordet lyser i mörkret. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Visst är det fantastiskt? Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja. Utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Amen. Halleluja. Så underbart det är. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig. Vi tackar dig för Jesus Kristus, denna dyrbara gåva. Vi tackar dig att du sänder din son till världen för att ge oss liv. Och det livet, det var i din son. Och det är det livet ännu idag. För han är densamme igår, idag och i evighet. Vi tackar dig för Golgata, för blodet och för att vi är försonade med vår himmelske fader. Genom Jesus Kristus har vi fått frid. Och vi tackar dig, Herre, för allt det du är i oss, Herre. Och allt det vi får vara i dig, Jesus. Utan dig kan vi ingenting göra. Tack att du har köpt oss med ditt dyrbara blod och betalat hela skulden på Golgata kors en gång, Herre. Så nu tackar vi dig och prisar dig, Herre, att vi får samlas här idag. Och vi ber, Herre, om din välsignelse över oss och att vi ska få sitta med öppna hjärtan och ta emot ordets förkunnelse, Herre. Och att det ska bli levande i våra hjärtan och att vi, när vi går härifrån idag, ska känna oss upplivade av det sanna livet. Vi tackar dig för din kraft över stojan idag som ska tala ditt ord. Låt honom vara så uppfylld av din ande och kraft, Herre, att det blir levande gjort i våra hjärtan, Herre. Tack att du gör allting nytt. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Vi tackar dig, Herre, för att du lever idag, Herre. Du har uppstått och du lever, Herre. Och nu tackar vi dig för att du låter din heliga ande överbevisa oss i våra hjärtan. Om vi har några felaktiga tankar eller om vi är på villovägar på något enda område, Herre. Så ber jag, Herre, att du ska föra oss åter genom den heliga ande. För du har sagt att han ska lära er och undervisa er allt. Påminna er om allt. Och vi tackar dig, Herre, för att vi har fått denna underbara heliga ande som kan korrigera oss och som kan uppenbara det vi inte själva kan se. Vi ber, Herre, om riklig välsignelse över oss. Och framförallt ber vi om frihet. Låt ingenting få störa idag. Och låt oss få sitta nu med öppna hjärtan i kärlek, Herre. Inte att vi tänker egna tankar och gå våra egna vägar i sinnet, utan att nu är vi öppna, Herre. Vi prisar dig, Herre, för att mörkrets krafter är besegrade. I ditt underbara namn, Jesus. Och det är du som sitter på tronen, som har all makt i himmel och på jord. Amen, amen, amen. I Jesu dyra namn. Tack och lov. Amen. Ska vi få en sång innan stojan kommer fram här? Vi spelar in våra möten också, så det kommer vi att lägga ut på vår hemsida under fliken undervisning, om du vill lyssna på det senare. Det kan vara bra att påminna sig och repetera lite, för det är ibland är det svårt att få med allt som är bra. Men som sagt, du är välkommen att gå in där. Klockan 16 har vi barnmöten, eller söndagsskola, ska jag säga, inte barnmöten, med Magnus Edoff här. Ja. Det kan vi ta, ja, till församlingen också. Kan vi komma ihåg sisten där. Mm.
Så, vad bra. Jo, det är en vanlig söndagsskola, alltså klockan 16 under mötet. Ylva och jag ska sjunga några par körer tillsammans med er. Nu får ni sjunga med och verkligen öppna himlen tillsammans med oss. Vi har redan lagt en härlig grund här. Men det kommer stå här framme första sången. Han har besegrat allt det onda. 14 år gammal var jag, ung evangelist, var ute uppe i Hälsingland och evangelisera i Ljusne. Ja, heter det. Jag var för ung för att följa med på den här arbetsveckan som det kallas för, vet ni? För arbetsvecka. Jag var i lektionsvecka. Men jag fick nåden att följa med då. Jag var så ivrig, vet ni, att följa med och evangelisera. Och där höll jag mitt första vittnesbörd någonsin. Jag sov inte på den natten nästan, jag var så nervös. Vi skulle vittna för några pensionärer på ett ålderdomshem där. Jag brydde mig inte ett dugg om de skulle bli frälsta eller inte. Jag var så nervös och inne i mitt. Vet jag. Men jag sa att han dröjer för er skull. Eftersom han vill att alla ska få tid att omvända sig. Amen. 2 Petrus 3:9. Du läste från Petrus brevet här. Alla måste få tid att omvända sig. Ja, de kanske blev omvända, inte vet jag. Men det var uppdraget utfört. Ja, vi har ett budskap verkligen. Han har besegrat allt det onda, övervunnit dödens makt.
Nu hörs det, va? Ja, vad bra. Då kan jag flytta på där mikrofonen också. Ja, vad härligt. Ja, är ni vana med att komma 14:00 på gudstjänst på söndag? Det är väldigt oreligiös tid, va? Ja, men det är gott ibland, eller hur? Tack Britt-Marie och Peter och hela församlingen att ni ville att jag skulle komma hit. Vi träffades då på ett sånt där stugmöte. Det var lite stor stuga, men det var så. Och då tänkte där systern, och var du med där Peter eller? Nej, inte då. Att kanske komma hit. Och jag gläds alltid när jag får komma till nya syskon. Överallt, det är väldigt spännande. Det är en speciell tid vi lever i. Och då är det otroligt roligt faktiskt att resa runt och se vad Gud gör i sin församling globalt eller generellt, och sen komma till olika lemmar i den stora kroppen och se att Guds ande faktiskt gör samma saker överallt. Åtminstone i den äkta församlingen. Sen finns mycket annat som man undrar, är det Gud och är det Guds församling? Jag kommer att dela med er något som jag ber med hela mitt hjärta ska bli till uppmuntran. Det är något som jag lever i nu på sistone. Det är tufft faktiskt, det som jag kommer att dela med er. Men om ni lovar att jag är broder efter det här också till er, så... Nej, men det kommer bli uppmuntrande. Ni vet att man tänker så här. Man nästan ibland ber om ursäkt att man ska tala Guds ord. Men det behöver man inte, eller hur? Och jag blev väldigt uppmuntrad när Britt-Marie inledde mötet. Hon nämnde två ord som jag kommer att tala precis om. Och det var ordet sant och äkta. Låt mig få säga så här, en liten inledning. Jag har varit frälst nu i år blir det 45 år. 1975 kom jag till Sverige och blev frälst. Underbart, så det är äkta svensk frälsning. Ja, på den tiden var det verkligen äkta frälsningar, så att säga. Och jag har i stort sett kastats in i det här med arbetet i Guds församling utan min vilja. Jag visste inte ens vad en predikant var. Jo, visste jag i och för sig. Men ordet pastor och något sånt här har jag aldrig hört tidigare. Jag gick i en sån församling där alla var lekman, predikanter. Och man använde inte den här terminologin som vi använder i frikyrkan i stort. Men jag började fatta så småningom att Gud hade en annan plan med mitt liv än jag kunde tänka mig. Och här står jag, och i 45 år så har man varit i det. Jag har varit tillsammans med min finska fru och även innan dess i väldigt många olika sammanhang faktiskt. Och aldrig fastnat med mitt hjärta i något särskilt sammanhang. Och idag förstår jag också att det var också en av Guds tankar med vårt liv. Jag skulle aldrig kunna skriva den boken som jag skrev, Bruden, om jag hade ett annorlunda hjärta eller om Gud har inte gett mig nåd att bevara hjärtat i den. Så efter 45 år, så säkert några fler här som har varit frälsta så länge, så tror jag att många av oss tänker, blir det något av det här fantastiska församlingen som kommer att vända upp och ner på världen, eller ner och upp? Blir det någonting av det här väckelse som vi har bett i 40, 50, 60 år några? När jag kom till Sverige 75 så pågick faktiskt väckelsen fortfarande. Tack ska du ha. Pågick väckelsen fortfarande. Och jag minns bara att det var väldigt normalt att prata om Jesus. Jesus hördes på gator och det var Jesus för hela slanten här. Fortfarande. Det var 75. Sen efter några år så börjar man se att utvecklingen börjar avta av någon anledning. Någon skulle påstå att kanske 80-talet och 90-talet var också någon väckelse. Jag har min uppfattning om det. Och i alla fall, det som jag tänker på idag när jag ser på församlingen i stort, så undrar jag, varför är vi inte mer attraktiva för denna värld? Vad är det som händer? Var är orsaken? Vågar vi stanna upp och fråga ärligt och uppriktigt, Gud, visa oss, varför är vi oattraktiva? För det är vi, tyvärr. Det finns en vers i Hosea 8:8, som det här är inledning, så vi får se. Ni som har klockor, jag har ingen klocka nu. När ska jag sluta?
Halv 4.
Vinka då till mig 5 minuter innan, eller 10, så att jag... I Hosea kapitel 8 och vers 8, det är en märklig vers och det handlar om Israel. Och då ser ordet så här. Israel blir uppslukad. De räknas nu bland hedna folken så som ett kärl ingen vill ha. Om ni tittar på det ordentligt vad som står där. Israel blir uppslukad av vad? Av hedna folkets vanor. Israel har kommit in i en situation då de anpassade sitt livsstil till hedna folkets livsstil så mycket. Så att hela Israels speciella personlighet, så att säga, blev så uppblandad med hedna folkets vanor så att ingen kunde urskilja var Israel var. Bör man säga att det här är profetiskt för vår tid? Det är så uppenbart. Genom att de anpassade sitt livsstil till hedna folken så tappade de kraften att attrahera folket till sig. Eller bättre sagt till Gud själv, för att de representerade Gud. Om man ser på det som idag kallas för kristendom, så vågar jag säga att i vårt land hade en stor majoritet av så kallade kristna kyrkor som är exakt i samma situation. Vi har tappat profilen. Och vi har blivit ett kärl, står det skrivet, som ingen vill ha. Med andra ord, vi är inte något som folk ser, men låt oss se vad de har att ge. Låt oss se, vad är det med dem? Att de är annorlunda. Det är allvarligt. Och jag tänker mycket, jag måste säga, speciellt det senaste året, så går jag i mitt hjärta, i min själ, i mitt liv, genom väldigt mycket grubblandet. Och undrar, vad är det som kommer att ändra den här situationen? Vad är det som kommer att bryta igenom, så att säga? Vad är det som kommer att göra att folket igen ser det som står i Jesaja profetiskt? Låt oss gå till Herrens berg. När kommer det att ske att 10 hedningar tar en jude i handen och säger: du, vi vill följa med dig för att vi vet att Gud är med dig. När kommer folk igen att strömma? Inte nödvändigtvis till våra kyrkor som byggnader, men till Gud på olika platser där Gud manifesterar sig. Då tänker jag så här. I Jesaja har vi det kapitel 60, det fantastiska ordet som många faktiskt citerar nu för tiden. Stå upp, vers 1-3. Stå upp och stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folken ska vandra i ditt ljus. Och kungar i glansen som går upp över dig. Vilket löfte. God är du. Vilket löfte. Och det här är igen någonting som väldigt lätt kan tillämpas till vår tid som vi lever i. Mörkret går över hela världen. Det finns, uppenbarligen är det så, de som kan historien bättre och som är lite äldre. Och i stort sett i varje generation har man maximum av någonting, både det ena och det andra, eller åtminstone under några generationer. Och det som uppenbaras i boken ser i slutet, det är det som vi ser mer och mer. I varje generation uppenbaras ett mått av detta, men vi går mot det fullkomnandet av båda saker, det att mörkret kommer att växa och ljuset kommer att också bli mer och mer synligt, eller hur? Och här står det precis att Herren säger att det finns tid när mörkret är så uppenbart i världen så att det är omöjligt att gömma ljuset. Och det då Gud lovar att ljuset av hans härlighet, och det är hans härlighet som är ljuset, som kommer att komma över hans folk. Då vill jag gå vidare och läsa en vers till, så är lite inledning, andra krönikaboken. Och då ska jag börja gå in på det här som jag tänker dela här första timmen. Andra krönikaboken, kapitel 12. Vad är det som är Guds härlighet? Vad är det som är attraktivt? Vad är det som människor nappar på, om man säger så? Vi i dagens kyrkor, vi har otroligt mycket resurser att liksom prestera, att göra fantastiska program. Jag ska inte nämna namnet på församlingen på en annan kontinent här, för inte så länge, min fru och jag. En väldigt populär församling idag. Vi var på möte där, det var tusentals människor. Det var fantastiskt program, jag gick ut oberörd. Nu skulle jag ljuga om jag sa att allt var liksom, att ingenting var bra. Men det var på något sätt som att hela det där första uppenbarelsen, eller vad ska jag säga, det som föddes i den gruppen började komma in i formerna. Det var bra att predika, 15 människor blev frälsta eller något sånt. Men på något sätt så känns det som att, ni vet, i gamla tider, så de som är gråhåriga här, de minns någonting som man använde ordet syndanöd. Va? Och det när en situation är sån att du vet inte vad som sker, du bara dras till Gud och liksom... Och då tänker jag så här, det som jag upptäcker mer och mer ju äldre jag är, det är att det finns några ord som är nyckelord för att vi ska få se det vi längtar efter. Jag vågar faktiskt säga att för kanske 15 år sedan eller 20 år sedan, jag fick två ord på ett möte hemma där som jag tror är nyckelord för varje väckelse överallt och kanske i varje kultur. Men kanske i Sverige speciellt. Och det var ordet hängivenhet och värdighet. Nu tänk nu, de två ord, när vi betraktar dem från första stunden, ser ut som att de är mot varann. Men det är de inte. Så, jag vill förklara bara. Hängivenhet utan värdighet är fanatism. Värdighet utan hängivenhet är formalism. Och tyvärr så faller vi oftast i de två diken. Så det måste vara någon väg. Det måste vara någon vara som innebär båda de här aspekter. Och låt mig få säga nu en sak. Det handlar inte om att hitta någon väckelsemetod. Nu kommer ni att häpna när jag säger vad jag tror att det handlar om. Det handlar om oss individer. För att vår värdighet finns i det att vi är skapade till Guds avbild. Där också finns vår hängivenhet. Tillbe kan man inte utan hängivenhet. Ovärdig kan man inte vara om man är skapad till Guds avbild. För att Gud är oerhört värdig person. Hela himmelen faller på knä och säger: värdig, värdig är Guds lam. Och vänner, det är därför jag vill dela det här med er. Därför att jag grubblar väldigt mycket över det. Och ber över det. Och ber Gud att bara blåsa genom min själ. Allt som ska bort. Och då vill jag läsa den här versen som jag tror vi behöver. Det är det här som är liksom både problemet och lösningen. Förra gången när vi var hemma hos broder Ove. Då delade jag utifrån den här texten. Men jag läser först versen. Det står skrivet så här. Men att ni ska veta att inte bara rycka den. Det var så här att efter Salomons död så var Rehabeam, hans son, blev konung. Och det var till honom som Herren lämnade 2 stammar. Och 10 stammar ryckte han ifrån och gav till Jerobeam. Och jag vill inte gå in på det nu, därför det är för långt. Men det var Guds initiativ. Det var som att Gud ville göra en åtskillning. 10 stammar gick in i avgudadyrkan. 2 stammar förblev trogna ordet. Det var Davids ättlingar och Salomon. Men efter en kort tid så blev de också någonting som ofta sker. Tyvärr med varje förnyelserörelse också. Och det står skrivet så här. Att Egyptens kung kom och plundrade templet. Och jag är i kapitel 12, förlåt. Andra krönikaboken 12. Och verserna 9, slutet av 9:e vers och 10. Och då kom Egyptens kung och tog all guld från templet. Nu vet ni att alla föremål som gjordes i templet gjordes i ren guld. Ren guld. Och där måste man faktiskt tyvärr betona, man skulle egentligen behöva säga, kunna säga bara guld. För att guld borde vara rent. Och ni vet, när ni köper guld idag så frågar ni, är det rent guld? Ja, det är blandning liksom. Och det beror på från vilket land det kommer och allt. Det finns mycket blandning idag. Jag ska dra en skämt lite här mitt i. Det var en man som gick förbi en charkuteri och såg i skyltfönstret att de säljer kaninkorvar. Och han blev väldigt imponerad. Det är inte varje dag man kan köpa kaninkorv. Så han går in och frågar, ja, ni säljer kaninkorv. Är det verkligen kaninkorv eller är det blandning? Ja, det är lite blandning. Vad är det blandat med? Ja, med hästkött, sa han. Men vad är proportionen då? Ja, sa han, en häst, en kanin. Vilken kaninkorv då, va? Och det är lite grann det som vi har idag. Det är made in China, då vet du. Kaninkorv är då 99% häst och 1% kanin, eller? Okej, okay. Då står det skrivet så här. Att när Egyptens kung farao tog guldet bort. Och guldet var ett måste i templet. För att Gud står för guld. Vad gör Rehabeam? Det står så här. Han tog också de sköldar av guld Rehabeam som Salomo, hans pappa, gjorde. Låtit göra. I deras ställe lät kung Rehabeam göra sköldar av koppar. Här är problemet. Guldet har sin glans. Koppar har sin glans. Och vi vet alla att guldet är långt, långt mera värt. Så, jag tror att det som det handlar om, det är att vi genom vår vandring med Gud på vägen tenderar att tappa äktheten. Hör mig nu. Inte bara äktheten i vår kyrkoprogram så att säga. Äktheten av oss själva. Och här tror jag finns något som Gud måste återupprätta i våra liv, i sin församling, om vi ska bli attraktiva. Jag kom precis hem från Serbien och Kroatien, var där och hade seminarium. Och jag brukar gå med mina vänner på restaurang. Den här frågan ställer aldrig ni på samma sätt i en restaurang. Men det första vi gör när vi beställer, oberoende vad vi beställer där, det är att vi frågar, är det hemmagjort? Det vill säga ekologiskt, som man skulle säga här. Varhelst vi kommer, som vi beställer någon drink eller någon mat eller något, så frågar vi inte för kött, varje kött. Men vi frågar, är det hemmagjort? Det betyder, är det äkta? Och hör mig, vi som kan det som vi beställer, vi vet vid första smaken om det är äkta eller inte. Och nu ska jag inte gå in på det här, för att jag kan komma in i farliga vatten här. Vilka saker det smakas. Vissa smaker smakar så att när du tar dem i munnen, om de bränner i munnen, då är de oäkta. Men när de kommer ner i magen och du känner i magen värme, då vet du att det är äkta. Jag har aldrig sagt det här tidigare. Varifrån kom det här? Hör mig nu, det finns en andlig princip i det här. Hörrni, är det inte så att där i magen känner vi när vi hör och ser om det är äkta eller inte? Varför just i magen? Jo, därför att ju hebreiska ordet för anden och buken är samma ord. Det är därför Jesus säger, utifrån er mage eller buken eller innersta ska levande vatten flöda fram. Det är inte, du vet, om du tänker att det ska göra här första intryck, då blir det inte bra. Jag vet inte hur många vet vem Kjell Halltorp är. Är någon som vet? Den där norske predikanten, ja, härliga, tokiga evangelisten. Jag har aldrig sett frimodigare man att vittna om Gud än han. Helt otroligt. Jag minns när vi var i Kroatien på en konferens. Han kommer in i affären och vi gick på en restaurang faktiskt som heter Babylon. Vilket namn, va? Härligt. Och när han kom in, bara öppnar dörren, så står han och gästerna, så säger han halleluja. Och på något sätt så drogs uppmärksamheten. Men inte på något kaxigt sätt. Hörrni, det är det här. Om det blir bara formellt och lärt, då ser någon han är tokig. Är det äkta, så lyssnar folk. Okej. Okay. Så, låt mig få gå in på det här nu. Jag vill påstå, eller vågar säga så här. Det enda som gör oss attraktiva, det är om livet vi lever, både som individer och i gemenskap och så, är äkta liv. Nu låt oss säga så här. Vår ande är på nytt född. Gud reste eller väckte anden från döden. Och den anden är äkta. Guds ord säger att den äkta anden som är på nytt född kan inte ens synda. Vi syndar inte i anden. Om man syndar i anden, då är det illa ute. Vi syndar i själslivet, så att säga. Där vi syndar. Så det där livet som Gud blåste in i oss när han skapade Adam och Eva, det var rakt igenom äkta, självklart. Problemet blir när vi börjar inlindra det här äkta med olika uppfattningar, beteende och mönster som gömmer det direkt och kommer inte fram och lyser inte fram. Hallå? Okej. Okay. Så, låt oss titta nu på vilket sätt, varför det är så viktigt. Johannes evangeliet, kapitel 1, när det talar om Jesus självklart, eller i begynnelsen. Så står det skrivet, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud, han var i begynnelsen hos Gud. All blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. Nu, lyssna på de här två meningarna. I honom var liv. Han är livet. Jesus är vägen, sanningen och liv. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Okej. Det här är inte något väldigt, ingen väldig uppenbarelse. Visst, när mina grannar tittar på mig, det är inte mina ord som är ljuset för dem. Det är mitt liv som är ljuset för dem. Far i himmelen, du känner mig rakt igenom. Jag ska säga något nu som jag blev både uppmuntrad av och chockad av. Våra underbara grannar som vi har bott i 20 år med. Och jag vill bara säga på en gång. De har sett mig både i det ena och det andra. Både i det fina och i det mindre fina tillståndet. Här för inte så länge sedan bjöd de oss på middag. Och när vi sitter och pratar, så vi pratar om livet väldigt mycket. De är uttalade ateister, åtminstone mannen. Väldigt högt utbildade, har otroligt gott liv. Men vi har blivit väldigt goda vänner. Och då säger han till mig så här. Han berättar om en situation. Att de var här om kvällen under helgerna någonstans. Och så när de skulle åka hem, så ser de en äldre man som var lite förvirrad. Och de tyckte det var något konstigt med honom. Och de stannade, och han var konstigt klädd, och de såg att det är något som inte stämmer, helt enkelt. Och de stannade, och då skulle de hjälpa honom. Och då ser min före detta granne så här. Du vet, det är inte så lätt att stanna idag och bli involverad i någon annan situation. Du vet aldrig vad som är där. Du vet aldrig om det är bra att du stannar eller inte. Då sa han till mig. Vet du vad? När jag befinner mig i sådana situationer, så brukar jag tänka, vad skulle Stojan gjort? Och jag blev ärligt sagt helt förkrossad. För att jag vet att jag är långt, långt, långt ifrån fullkomlig. Oj, oj, oj. Jag kunde valt lite verkligare ord. Men jag blev så uppmuntrad. Därför att han har sett mig, som jag redan sagt, i situationer som jag önskar att han har inte sett mig. Men jag kan säga ärligt och uppriktigt, han har aldrig under 20 år sett mig vara falsk. Jag har aldrig spelat någon annan än den jag är. Både i mina fall och i andra situationer. Och det är det här, vänner. Livet var ljus för människor. Det här måste vi tänka på. Och det är inte, liksom, det är inte vilket liv som helst, så att säga. Och vilket ljus som helst. I samma kapitel här står det skrivet i vers 9. Johannes 1 och 9. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma i världen. Igen, det är tråkigt att vi har kommit i en period i mänsklighetens historia där det inte räcker mer att säga guld, utan du måste säga äkta guld. Det räcker inte mer att säga linne, utan du måste säga det äkta linne eller något annat. Och det är från själva världens begynnelse som de här två begrepp måste användas på grund av syndafallet. Så det finns äkta ljus och det finns oäkta ljus. Okej. Så Jesus säger där i vad heter det? Eller Paulus i 2 Korintierbrevet 11 och 14. Att även Satan, djävulen, försöker liksom presentera sig själv som ljusets ängel. Men låt mig få säga så här. Vi pratade här om det, några av oss i vår församling där jag är. Och vi pratade om det här, om vikten att urskilja. Om behovet att urskilja var någon gång viktigt, idag är det superviktigt. Och jag är så tacksam till Gud för min hustru. Som är verkligen en gåva på det området. Hon har en enorm förmåga att känna där inne. Om det är något som inte stämmer. Jag går oftast med mitt hjärta först. Och jag glömmer huvudet ibland. För att jag vill bara, oj, älska, gör gott och allt detta. Nu har jag efter 67 år av livet börjat tro på att Gud talar både här men speciellt här. Och börja våga lyssna på det. Och det här med äkta tror jag är nödvändighet för oss själva individuellt och för vår gemenskap. Så när det här äkta livet finns, då vill folk följa efter. Därför att de, vet ni varför de gör det? Låt mig få säga så här, för kanske 10-15 år sedan, jag vet inte när det var. Så för första gången egentligen fick jag en förklaring på vad profetiska gåvan handlar om egentligen. Oj, snälla, någon, kunde du inte fatta det tidigare? Jo, jag fattade tidigare, men jag såg något speciellt. Den profetiska gåvan, det är inte konstigt att Paulus uppmuntrar oss att söka den först. Den profetiska gåvan handlar om följande. Det är Guds given förmåga att se in i en människans innersta, där inne, och tala in dit vad Gud vill tala för att återupprätta hans avbild i personen. När jag var ung, och speciellt när man var på pingstmöten, då ville man krypa under bänkar när någon profet gick fram och skulle profetera. För att jag var rädd bara, oj, nu kommer han säga, ja, så säger Herren, jag såg dig i fredags under trädet där du rökte, halleluja. Och det är det där, det är rena rama dumheter. Som att Gud, tänk, kan du se Gud i himmelen, Fader, säga till någon ängel, hör du, nu ska du åka till Sverige där till Hallsberg. Göm dig någonstans och titta om någon kristen kommer att röka under trädet. Snälla någon. Men det som Gud verkligen är intresserad av att göra, det att upprätta hans avbild i oss. Det är därför han kan säga till en hora att du är min älskade. Det är därför han kunde säga till Maria från Magdala såna fantastiska ord. Han såg i henne det som farisén Simon var förblindad totalt av. Han såg bara en prostituerad kvinna. Jesus såg en brud som skulle vara, hon skulle vara privilegierad att vara första personen i världen att möta honom som uppstånden. Hallå! Kära någon, vilken skillnad mellan det religiösa systemet och Guds rikes sätt att behandla människor. Du, jag höll på att säga, du kan döda människor hur många som helst. Om du har en äkta hjärta i dig så kommer Gud att förlåta dig lättare än om du bara ljög om 5 gram choklad eller något annat om du är oäkta. Det är därför ibland som människor kommer in i kyrkan och blir frälsta, döpta och andedöpta på 5 minuter som några brottas med i hela sitt liv att ta emot den heliga ande som gåva. Jag har en vän som i Järfälla på den tiden när Kjell Sjöberg levde och jag jobbade i den församlingen men inte då. Och hans mamma var på mötet och det var... Tänk att jag glömmer alltid hans namn, den där pingstprofeten som gick hem till Herren. fantastiska. Han, ja, bodde, han är norrlänning, men ja, jag kommer på sen. Han var verkligen Guds profet. Och han var, va? En gång till. Nej, det var en annan. Nej, men det är okej, jag kommer till det. Och de hade väckelsemöte. Och då sa Kjell Sjöberg att ja, ikväll ska vi ha dop. Vi ska döpa 3 stycken. Och då säger han, nej, vi ska det ska bli 4. Nej, sa Kjell, förlåt, det är 3 stycken som är anmälda. Nej, det blir 4, sa han. Och när det är profeter talar så. Det var 3 stycken som skulle döpas. Så mitt i möte kommer in en man full berusad. Därför att hans mamma var på möte. Och han glömde nyckel till lägenheten och bodde i närheten. Så går han in, och när han går in så ser brodern 53 06 23 44 39. Hans personnummer. Han nyktrar till totalt. Går till första bänken, börjar sina knä, blir frälst. Dopet pågår, han blir 4:e som ska döpas. Och så ser han när han kommer ut ur vatten, finns det något mer? Ja, det gör det. De bad för honom, han blev andedöpt. Allt på en gång. Jag tror att det är det här. Äktheten belönar Gud mycket snabbare än vilken religiös ansträngning som helst. Inte bara att han belönar snabbare. Religiösa ansträngningar blir inget annat än hinder för Guds gåvor och grejer. Okej, så. Då ser vi här att det äkta livet som blir ljus för människor. Och det är det sanna ljuset som lyser. Okej, då går jag till första Johannesbrevet bara snabbt. Och det är den där otroligt kända texten. Eller låt mig få säga så här bara innan. Matteus 5:14, Jesus säger, vi är världen, ni är världens ljus. Och Lukas 16:8 och första Thessalonikerbrevet 5:5 kallas vi för ljusets barn. Vänner, lyssna på mig nu. Jag tror inte att jag ser något nytt, men på något sätt så kanske ibland glömmer vi att vara ljusets barn, som jag förstår, betyder inte nödvändigtvis att du är felfri. Det enda som jag förstår det betyder det att du är rakt igenom äkta. Kom ihåg David när han syndade. Han försökte gömma det. Och vad händer då? Innan jag bekände min synd, säger han, så plågades jag. Därför mörkret plågar människa. Psaltaren 32. Men när jag gjorde det, när jag blev äkta, då kom ljuset in. Och då kom livet in. Och då tänker jag bara på det att det här som står skrivet i första Johannesbrevet då, och i första kapitel, de här kända versetexten om att vandra i ljuset. Och den första boken jag skrev i mitt liv faktiskt handlar om det, att vandra i ljuset, men den finns inte på svenska. Och det står skrivet så här i vers 9 då. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Självklart. Jag tittade lite i ordet mörker, vad det betyder. Det betyder att vara dunkel. Det betyder att vara obestämt. Det betyder också att inte vara, att vara i ett tillstånd av att inte vara känd. Tog du det eller? Eller sa jag oklart? Okej. Mörkret betyder bland annat att vara i ett tillstånd i vilket jag inte är känd. Nu ska jag skrämma livet ur er här. Syskon, hur många av oss här är verkligen kända av andra? Ingen fördömelse. Vet ni vad? det religiösa systemet, oberoende om det är kristendomen eller om det är något annat, det typiska och en av de första egenskaperna hos religiösa systemet är faktiskt att inte våga leva i ljuset, vara äkta och vara känd. Häromdagen läste jag ett ord som var helt sanslöst. Jag såg i min dagbok att jag skrev en vers av en rysk poet. Han skrev så här: jag älskar dig. Det betyder att jag vet allt om dig. Okej, det här behöver lite betänklighet. Eller betänkande. Hör på mig nu vad han säger. Och min fru, jag pratade om det här och sa, det här är väldigt svårt att ta till sig. Därför att det här är någon logik som inte är av det mänskliga bara. Jag älskar dig. Det betyder att jag vet allt om dig. Vi brukar säga så här: jag älskar dig trots allt vad jag vet om dig. Men han säger: jag älskar dig. Det betyder att jag vet allt om dig. Och då tänker jag, men det kan ingen människa säga. Det kan bara Gud säga. Okej, hör mig nu. Hör mig nu. Det här är det som religionen kan aldrig släppa fram. Det är det här som religionen hindrar. Därför att religionen, om den även predikar om kärleken, så talar den om prestationsorienterad kärlek. Åh, du är så underbar, säger man till sin hustru. Varför är du så underbar? Ni vet, ärligt sagt, min ängel, hon är inte ängel, finskan, men när jag ser till henne så där bara, klockan 2 på eftermiddag, utan någon anledning, hör du, jag älskar dig. Och då säger hon: varför älskar du mig? Därför att jag vet allt om dig. Nej, jag har inte sagt det till henne, förstå mig. Men vi blir väldigt förvånade när någon ser till oss att de älskar oss. Och vi kan inte på något logiskt sätt ta fram några förtjänande moment och några meriter. Jag kan berätta för er, 1976 tror jag det var. 77 kanske, ja, någonstans där, 77. Jag var på en bibelskola i Säffle som inte finns länge. Och där träffade ett par, och jag älskar att nämna människor när de gör något gott. När de gör något tokigt, då vill man inte nämna deras namn. Lena Utorimos i Mariannelund, kanske någon vet vem de är. Ja, vad härligt. Och de var på bibelskolan där innan mig, och av någon anledning fick de kärlek till mig. De tyckte om mig. Så de bjöd mig på nyårsafton hem till sig. Och jag var ogift, ny i Sverige, bara knappt 2 år. Jag kommer aldrig, så länge jag lever, att glömma det där momentet. När vi satte oss vid bordet och skulle äta mat, då, kära Gud, då ville Otto be för mig. Och han började be för mig, och han började gråta. Och så står han: vi älskar dig så mycket. Jag tänkte, har han kommit från Beckomberga ut nyligen? Hur kan han säga till mig att han älskar mig? Han har inte träffat mig mer än 2 gånger. Vad har jag gjort, presterat för bra för att han ska bli så förtjust i mig? Okej, då när jag tänker på det här, jag älskar dig, det betyder att jag vet allt om dig. Så tror jag, så lite som jag förstår av det här, jag tror det handlar om följande. Att om jag ser att tekniken är oroliga med händernas språk. Okej. Jag tror att det handlar om följande. Det står, ni minns det där unge rike mannen när han kom till Jesus och frågade: vad ska jag göra för att få evigt liv? Det står skrivet att när Jesus såg på honom, att han tyckte om honom, han älskade honom. Okej, vad är det som Jesus älskade i honom? Varför älskade Jesus honom vid första mötet? Jag tror att det är därför att han visste allt om honom. Han såg hans äkta längtan efter livet. Han såg hans äkta längtan efter att behaga Gud. Han såg det äkta inne i honom. Sen kunde han se alla tillkortakommande, alla sjuka, aldra tankar. Men han såg någonting som kärleken attraheras av. Vänner, får jag säga nu. Vi bör inte be för varandra. Men vi bör uppmuntra varandra. Vi behöver våga vara mer äkta. Och vad det innebär att vara äkta människa, tror jag vi vet allihopa. Om du inte vet hur du ska vara äkta, så kan du veta på vilket sätt du kan hindra någonting som utmanar dig till att vara eller att bli oäkta. Man känner igen i en situation när man utmanas av något som vill få mig till att bli något annat i stunden för att ha beneficier från det. Hör nu på där vise mannen som jag uppskattar oerhört mycket. Det är inte Paulus, inte Petrus, det är Dag Hammarskjöld. Min absoluta favorittänkare. Absoluta favorittänkare. Om han levde på den tiden när där boken skrevs, så tror jag att något skulle varit där av hans vägmärken. Lyssna på vad han säger. Han säger så här. I varje ögonblick, jag läser sakta, det här är väldigt bra och kanske lite komplicerat. I varje ögonblick väljer du ditt själv. Men väljer du dig själv? Hör ni skillnad? Okej. Kroppen och själen har 1000 möjligheter av vilka du kan bygga många jag. Ja, det här är lätt. I lovsången. Ja. Ni vet, jag ser i kyrkor överallt. Jag ser folk som väljer någonting som de inte är. Det ser man i kroppsspråket, kära vänner. Eller hur, broder? Ja, jag vet att du vet vad äkta guld är och vad kinesisk guld är. Och om man väljer till exempel i bönen. När jag hör människor ändra sin röst i bön. Jag mår bara illa. Coolt. Kära Jesus. Om du pratar med Gud med en annan röst än du pratar med din man eller hustru. Då är du inte äkta. Bråka med Gud precis som du bråkar med din man och din hustru. Bråka gode tid, han är inte rädd. Han älskar att du är äkta. Om ni hörde mig i en situation, då skulle ni undra om jag var frälst. För många år sedan, då var dator ganska nya och jag skulle översätta Sven Nilssons bok Tänk om Jesus hade rätt. Och jag kom till halva, skulle spara, jag tryckte på fel och hela boken försvann. Den dörren som var närmast, stackars dörren, det bra det var dörren. Jag svor inte, men kanske på evangeliskt sätt. Gode tid, förstå mig. Lyssna vad han säger då. Han säger vidare så här. Så kroppen och själen har 1000 möjligheter att välja ett jag i situationen. Vänner, det här är förbannelse. Nu använder jag tuffa ord. Men det går. Det finns sammanhang i kristna väckelsekretsar där du kommer in. Då känner en tvång att bli en annorlunda person. Det är nästan som att det finns någon vid dörren där som säger, nu måste du bete dig här så som man beter sig på denna plats. Du får inte vara dig själv. Religiösa andemakter i sammanhang som kanske mer än någon annan skriker att de är fria. De är totalt bundna. Av beteendemönster. För att när du kommer in i ett sammanhang som där Guds ande är, då finns frihet. Frihet till vad? Frihet till vad? Vi talar så mycket om det ordet. Frihet till vad, vänner? Frihet att vara dig själv, gode Gud. För att om jag går igenom en dörr där och den börjar pipa och säger du får inte bete dig så här, du får inte vara dig själv, du går igenom, då kommer jag in bland de andra och vi skapar en atmosfär som Gud vill inte ens vistas i. Det kan bli hur splashigt som helst. Det kan bli hur spektakulärt som helst. Du bara vet där inne. Här finns inte äkta liv. Jag går vidare. Så, både du och jag har många tusen möjligheter till vilka vi kan bygga många jag. Och det vet vi då. När vi ser en person i en situation som beter sig på ett sätt i en annan situation, på ett annat sätt, speciellt om det inte är sant, då ser vi, men vänta nu, du brukar inte vara sån där. Då ser han så vidare. Men endast ett av dessa ger kongruens eller förenlighet mellan väljaren och det valda. Det finns bara ett val i en situation som din och min äkta jag, ditt och mitt äkta jag, reagerar på. Om vi anammar det, då förblir vi äkta och då berör vi och livet, äkta livet, livet berör oss. Om jag väljer något annat så missar jag äkta livet. Den går förbi mig. Syskon, älskade syskon. Jag minns på ett möte i en församling där jag under lovsången satt. Inte att trotsa. Jag satt för att min själ ville sitta. Därefter blev jag tilltalad av ledaren som sa till mig, du ger dubbla budskap. Vilka dubbla budskap, gode tid? Jag var mig själv. Eller är dubbla budskap att när du befaller något och jag inte lyder det, då är jag oäkta. Då, det finns bara en möjlighet. Då går han vidare. Endast ett som du finner först. Lyssna noga på de orden. Ja, det här är helt fantastiskt. Endast ett val som du finner först. Om du väljer bort alla de chanser till något annat. Som du så nyfiket fingrar efter. Lockad av undran och lyssnad. För grund och flyktig. Okej, att bevara. Okej, jag måste läsa sagt. Jag ska. Så, när vi möter situationen, vi har vårt val. Och striden ligger inte nödvändigtvis först att välja det rätta. För det är inte alltid det lätt. Striden ligger först och främst i det att avvisa det som din ande och ditt hjärta säger nej. Det där, bort med det. Så när vi vågar avvisa tillräckligt många av de falska alternativ, då blir det lättare att se det rätta. Eller hur? Och då ser han vidare, och det här är fantastiskt. Då ser han, och visst är de där andra lite lockande ibland. Jag ska läsa snart en text så att vi ser hur svårt det kan vara. Och då ser han, när du avvisar de där som du är lockad av undran och lyssnad. Då ser han så här, för grund och flyktig att bevara förankringen. I upplevelsen av livets mysterium och medvetandet om det anförtrodda pund som är jag, kära Gud. Kära Gud. Vad är livets mysterium? Livets mysterium är det anförtrodda punden som är jag. Det är kanske första gången på 45 år som en vers i Bibeln, tack vare när jag såg den här texten på ett nytt sätt det där av Hammars. Så jag fick ljus över det där texten. Ni minns i Matteus 25, de där som fick många pund då. Och en fick en pund. Och han begravde den. Och det är därför han missade hela poängen. Och vet ni vad jag vågar påstå? Jag vågar faktiskt påstå att den punden var inte någon penning i hans fall. Det var hans äkthet. Om han ändå vågade bara vara äkta, så skulle han inte begravt livets mysterium som Gud har blåst in i honom, sitt eget liv, i hans unika personlighet. Om han då vågade bara ge sin personlighet till förfogande. Vi var här om dagen, och då skulle Gud välsigna det, även om han inte presterade mycket. Syskon, får jag fråga nu, känner ni människor som inte gör mycket i era sammanhang, men ni tycker de är fantastiska? Och det skulle vara tomt utan dem. Jag tänker speciellt på de äldre som när de kommer i åren då man inte kan prestera mycket. Men det finns något så härligt över dem. Vi saknar man dem. Man saknar inte det att de inte profeterar eller att de inte det och det och ber. Man saknar närvaro av deras pund. Gode Gud. Okej. Låt oss gå och titta på det här, hur det fungerar i verkligheten. Av avvisa vissa som lockar först. För att förbli i det där. Och det här, älskade vänner, jag vill inte nu se för mycket. Men det här har blivit så vansinnigt viktigt för mig sista året, speciellt på grund av en speciell process och situation som jag går igenom. För att om jag vågar säga nu så här, och jag vågar säga det. Ett av största problem i vår kristenhet idag. Och då menar jag det här väckelsekristenheten som vi kallar så. Enligt min uppfattning är följande. Det är ledare som har ledarskap som Gud har aldrig gett dem. Och ledare som utövar sitt ledarskap på ett oäkta sätt. Ledare som går in i en roll istället för att leda med sig själv och sin pund. Ta mig inte nu för hårt när jag säger det. Jag gillar inte när folk säger till mig att jag är pastor. Jag säger jag är ingen pastor. Jag är stojan. Och om jag kan leda med min äkthet och det som Gud har investerat i mig och med min personlighet, så underbart. Men lägg inte på mig en titel som jag knappt tror på. Därför att vi har definierat pastorstitel på ett så konstigt sätt idag. Ingen av oss levande, Britt-Marie, säg amen om du håller med mig. Ingen av oss levande kan leva upp till definitionen av pastor som den som den gäller idag. Vem i hela friden kan leva upp till det? Själavårdare, predikant, administratör, familjepastor, barnpastor, jag vet inte vad. Vet ni vem som anställer sådana? De som vill döda människor. För att efter ett år så är du utbränd och adios. Det är väl en sätt att ta bort äkta gåvor. Men om jag vågar vara ledare utifrån den aspekten att som Gud har gjort mig till, då blir det något annat. Okej, låt oss titta i Johannes evangeliet kapitel 3. Så ska vi titta här och på Johannes döparen. Verserna 26 och vidare. Det är Johannes lärjungar som säger: Rabbi, han som var med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, nu döper han all och alla går till honom. Kära någon, redan där fanns avundsjuka. Inte fattade man att alla ska till Jesus. Johannes svarade: en människa kan inte ta sig något utan att det ges honom. Och egentligen skulle jag nämna det senare i eftermiddag, men jag går nu på den här. Ni själva kan vittna om att jag sa, jag är inte Messias, jag är kapitel 3, Johannes. Aha, okej. Okay. Jag är inte Messias, jag är sänd framför honom. Brudgummen är den som har bruden, och med brudgummens vän står där och lyssnar på honom, och han gläder sig över brudgummens röst. Det är ett annat, en annan text, men okej, jag kommer på det senare. I eftermiddag kommer jag att tala om. Det finns tre aspekter av äktheten. Första är jag som människa. Andra är jag i den tjänsten som Gud har kallat mig till. Och tredje aspekten är jag i gemenskapen med mina syskon. Men jag ska bara, nu är det snart slut, eller hur? Jo. Ja, okej. Okay. Då går jag på den texten lite mer på eftermiddag. Men jag ska bara nämna vad det handlar om för att avrunda det här Dag Hammarskjölds, det här att välja bort det som vi nyfiket och med lite lyssnad liksom skrapar på. Tänk om jag kunde ändå vara det. Käre Gud, varför inte? Ja, förlåt. Ni vet när fariserna skickar kommissionen till Johannes döparen och säger, vem är du? Säg till oss, är du Messias? Jag tänkte, om jag var Johannes, kanske skulle jag inte vara så snabb och säga nej. Och det står faktiskt om Johannes att i slutet av sitt liv erkände han att han inte var Messias. Vem skulle inte bli frestad att tro att man är Messias när man döpte 3 miljoner människor på 6 månader, sägs det om honom. Hela Israel. Och ni vet vem som döpte? Döpte bara de som var äkta lärare. Och då säger de, är du profet? Vem av oss skulle inte tycka att det där titeln skulle vara? Ja, kära någon. Lite ödmjukt sagt kanske jag det. Vem är du? Han hade 3 otroligt starka utmaningar att avvisa som ingen vanlig människa kan lätt avvisa. För det skulle vara så skönt att välja mitt jag är en profet i den situationen. Men då skulle han förstört allt för sig, för Guds plan med honom. Och för hela Israel. Först när han avvisade 3 möjligheter att bli ett jag som han inte var. Det är först då han kom till sitt äkta val som var ett med honom. Han säger, jag är rösten av honom som ropar i öken. Och nu ska jag säga amen för att jag ser att ni är kaffesugna. Det är jag inte. Jo, jag är det visst. Tack så mycket.